Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi, är styrelseproffs, privatinvesterare och snart allokeringschef på fintechbolaget Altcoin AB.
Början på december du ska börja, va?
Precis, börjar den 1 december så det ska bli jättekul att komma in i värmen igen.
Där. Haft en bra vecka?
Haft en bra vecka, varit väldigt intressanta rörelser i många bolag, men det kommer vi prata mer om strax.
Absolut. Och idag då så har vi kommit till avsnitt 107. Vi spelar in torsdagen den 26 november. Gå gärna in och prenumerera på Börssnack i poddappar eller på YouTube för att hålla er uppdaterade om när nya avsnitt kommer. Ja, Börssnack är då en podd från tradingmäklare IG och hos IG då kan man handla allt från aktier och index, råvaror, FX och kryptovalutor och så vidare. Och jag kan passa på att nämna att nästa vecka så kommer mina kära kollegor köra ett webbinar tillsammans med några tradingprofiler. Det är Ekka Lundin, Mikael Ritzm och Rickard Paulsson. Jag lägger till en länk i poddbeskrivningen där man kan anmäla sig till det då. Och all handel på IG innebär såklart risk, så läs på ordentligt innan man handlar. Jonas, vad kommer vi prata om idag?
Idag kommer vi prata om börsen. Det känns lite, så att säga, lite överköpt kanske. Mm. Vi ska gå in lite grann på det då. Vi har en hel del börsobservationer. Vi har en del makrodata som jag tycker är intressant att bocka av också. Och sen kommer vi titta på all time high. Hur ser det ut innan corona? Hur har det sett ut här efteråt då? Och vad säger Fear & Greed-indexet egentligen då? Sen har vi också lite observationer och tankar kring kronan. Den har ju fortsatt att stärkas då, dollarn har försvagats och vad får det för konsekvenser då? Och sen så kan man ju fundera vad har december normalt sett att bjuda på i form av säsongsmönster. Och så har vi också någon bolagsobservation som vi hinner klämma in. Men
framförallt så har vi en gäst med oss. Vem är det?
Det är Ilja Battlan från SBB. Högaktuell idag. Stort välkommen till Börssnack.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Verkligen. Stort tack att du tar dig tid och kommer hit. Jag kan tänka mig att det är väldigt mycket att göra i dagsläget.
Ja, det är väldigt mycket, men för mig är... Jag brukar säga att jag är bara en chef och det är mina aktieägare. Och alla möjligheter för interaktion med mina aktieägare är väldigt viktiga för mig. Så tack för att jag får möjligheten. Mm.
Jonas, vad tycker du om fem snabba?
Absolut.
Börjar du?
Jag börjar. Kommer börsen gå upp eller ner under 2021 nästa år?
Upp.
Upp.
Hur många timmar sover du om natten?
Några timmar.
Hur många?
Ja, det varierar. Det varierar nu inför budet på Entra. Sover jag inte på 36 timmar, så det blir lite... Men jag försöker hinna ikapp ibland.
Hur slappnar du av? Tittar du på sport eller blir det Netflix-rulle?
Nej, faktiskt det blir promenad med min fru och vi har också en mops, så att det är bästa avslappningen.
Mycket bra.
Vad saknar du mest från tiden innan corona?
Jag saknar mest det mänskliga värmen och jag ser fram emot att krama hur många av mina kompisar som helst när den här skiten är över.
Vad är din främsta drivkraft?
Det är att skapa någonting, därför att jag tror att det är otroligt viktigt att man lämnar någonting till eftervärlden och skapandet är själva upplevelsen.
Bra svar.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, Jonas, i veckan har vi fått in lite preliminära inköpschefsindex som visar ger oss en bra överblick om den ekonomiska aktiviteten.
Mm. Vad tar du med dig från indikatorerna här?
Ja, nej, men indikatorerna visar ju att servicesektorn har fortsatt ner här i november. Dock så är nedgången mildare än vad vi såg i våras. Och samtidigt så ser vi att industriproduktionen håller emot bra och fortsätter visa en tillväxt där. Då. Industriproduktionen är inte lika sårbar för när det kommer hårdare restriktioner, då, utan det är främst service- eller tjänstesektorn då som drabbas.
Absolut.
Men börsen är stark, måste man ändå säga. Det har kommit många nya rekordnoteringar här på många globala aktiemarknader. S&P 500, Dow Jones Industrial var över 30 000 för första gången någonsin. Vi har sett att även världsindex har gjort upp och gått upp, då upp till nya rekordnivåer. Breda Stockholmsbörsen och OMXSP också har gjort nya all time highs. Så att för om man kollar på statistiken så tolkar jag ändå nya rekordnivåer. Det är som positiva signaler. Det är sällan någon kommer ensam, utan styrka brukar ofta föra styrka. Och sen gäller det såklart att sätta det i relation till mycket annat då.
Ja, absolut. Sen har vi sett en del märkliga reaktioner på bolagsnyheter.
Bilja?
Eller? Bilja till exempel. Jag var ju själv inne i aktien då, och då låg den kring 125-126. Och sen så kom beskedet att de då kommer att tappa Volvo nybilsförsäljningen då. Och då indikerade aktien ungefär 70 kronor ner. Sen så när den väl kom igång och startade, då handlade den någonstans kring 95. Och då satt jag där med mitt innehav. Det här var ju en stor förlust. Det var rätt svettigt innan kolan kom igång där då. Så
vad gjorde du?
Ja, men det här då, om vi bara tar caset då, så utgör nyförsäljningen 21-22% av Bilias försäljning, men bara 5% på EBITDA. Och aktien då indikerar ett enormt tapp då, och aktien i talande stund är ju ner 25% då. Så vad jag tänkte då, jag kommer sälja då, försöka sälja den på öppning, och så indikerar den 70, då känner man sig inte så där, det där var ingen bra affär då. Men sen när den kom igång så bytte jag till köp istället då. Så köpte jag tillbaka, köpte in lika mycket som jag hade, och sen gungade jag upp aktien, och sen gick jag ur den då. Men då hade jag 10% förlust, så att det blev ändå en okej liksom rörelse. Men jag tycker fortfarande att marknaden har överreagerat på det här, för att avtalet sägs ju upp med 2 års varsel, och de kommer ju säkert att behålla eftermarknadsaffären och så vidare. Så att det känns ju ändå billigt.
Servicedelen är ju kvar, eller?
Den kommer vara kvar då. För det är inte som man utifrån EU-regler kan fimpa den också, utan den kommer de ha kvar då.
Och det är den som är mest lönsam, som jag förstår det.
Ja, precis. Och förmodligen så kommer de ju från de här nivåerna att kunna segla uppåt där. Men det blir lite blotta förskräckelsen. Men jag har ju varit inne i bilbranschen en del, och transportbranschen. Jag var inne i Kandi, ett kinesiskt elbilsbolag, och hystade hem min första 100-procentare. Så den sålde jag av dem med 100% vinst. Jag ägde den i ungefär 2 veckor då. Och den gick som ett skollatroll. Men då kan jag ju då bjuda på en som inte blev ett skollatroll för mig. Det var när SAS kom in med sin emission, och aktien bara sjönk rakt under kronan då. Yeah. Tänkte jag, ja, men jag kan ju köpa under en krona, bara köpa på lite skoj. Och sen tog det ungefär en dag, så nej, jag kan inte sitta med SAS, tänker jag. Så då säljer jag ju SAS, som då går drygt 100% efter att jag sålt den då. Så. Fågel i handen.
Ja. Men det där, sitta och snitta ner eller bottenfiska SAS, det låter inte som någon momentumstrategi där.
Nej.
Som du har, utan det måste vara någonting annat. Hur resonerar du där?
Men jag tänkte lite grann som när Ericsson kostade 3,80, när SEB var nere på 2 spänn, eller vad det var under finanskrisen för jättelänge sedan då. Ibland så bara får man ett läge där man kan tycka att jag köper den, och så låter jag den bara ligga då. För det är klart att flyg kommer komma tillbaka. Frågan är om bolaget heter SAS som du kommer flyga med där borta. Men vi får ju hoppas att vaccin kommer folk till godo, så att man kan börja så här, återgå till en normal verksamhet.
Apropå fordon och transport och så vidare. Jag la ut en graf på Twitter här igår. Det var 2 grafer, man såg inte vilken sektor det var. Och det var en sektor som hade egentligen brytit en stigande trend, och så var det en sektor som hade brytit upp från en fallande trend. Så frågade jag vilken man skulle köpa där, om folk fick välja enbart baserat på grafen då.
Mm.
Och de flesta valde då fordonssektorn.
Den som var på väg
uppåt.
Ja.
Vilket de inte då visste om. Och det de inte ville köpa, det var då spelsektorn med Embracer och Stillfront och Paradox.
Mm.
Så att det tyckte jag ändå var lite intressant.
Ja, men absolut. Och där tycker jag också det har blivit någon typ av överreaktion. De är spelaktierna är översålda, rekylerar upp här nu. Och bilaktierna och transportaktierna är överköpta. Och även om man tittar på industriaktier, tittar på SKF och Sandvik och den typen av bolag, så är de ganska stretchade då utifrån ett tekniskt perspektiv. Mm. Så att den här rörelsen har ju då pågått sedan vi fick den första vaccinnyheten, så att det blev en liten rotation. Och nu stretchas den lite grann då. Mm. Så att vi får se om den fortsätter.
Ja, för frågan är om man då ska köpa de här översålda bolagen som har brutit längre trender. Eller om man ska fiska upp de här mer cykliska bolagen på en rekyl då.
Mm.
De är visserligen överköpta nu, men om de kommer tillbaka lite grann och liksom fiskar upp de aktierna istället.
Mm.
Det är en bra fråga.
Man kan ha två strategier då. De här som har fallit då, där har man ju en enkel visuell nivå att sätta stoppen på.
Mm.
Så går man in nu på spelbolagen, så är det bara att sätta stoppen under, precis under den här botten då.
Ja,
och så får man hoppas att det rullar på och bildar en bottenformation uppåt då.
Mm.
Medan de här cykliska kan nog vara intressanta och handlas till ansträngda PE-tal innan rapporterna börjar tala om att ja, men det här bolaget går inte lika bra, eller något kanske gör det då.
Mm.
Så att, intressant. Jag tror det finns någonting för alla här faktiskt.
Ja, verkligen, verkligen. Jag satt och kollade lite grann på just all time highs. Som jag nämnde, jag har ju fått många nya rekordnivåer på ett flertal olika aktiemarknader. Och om man kollar rent statistiskt så är det positiva signaler. Men då kan man argumentera för att ja, men vi hade ju rekordnivåer också precis innan corona.
Mm.
Och då följer marknaden brutalt. Men det finns stora skillnader mot idag då, jämfört med hur marknaden såg ut i början på året.
Mm.
Ja, men det jag menar är att om vi kollar på hur marknaden såg ut i början på året. Det var till exempel då innan vi fick den här stora toppen i marknaden. Det vi ändå kunde se om man liksom kollar under huvuden på marknaden. Att vi kunde se att semiconductors, det vill säga halvledarbolagen, hade börjat falla.
Just det.
Vi såg också att Dow Jones transportindex hade vänt ner.
Mm.
Vi såg att kopparpriset vände ner. Vi såg att high yield i USA vände ner. Vi såg också avtagande bredd, om man kollar på olika breddindikatorer. Som färre och färre bolag var med i uppgången då i början på året.
Mm.
Och vi såg också att volatiliteten, om man till exempel kollar på VIX-index, att det började stiga.
Mm.
Innan vi fick den här stora toppen i marknaden. Sen kom ju såklart corona, vilket gjorde att magnituden i nedgången såklart blev väldigt stor och stark då.
Mm.
Men oavsett så skulle vi fått en större topp i marknaden. Och enligt mig då, så är det flera av de här pusselbitarna som saknas för att jag ska nu idag då, spekulera i en större topp i marknaden.
Mm.
Just eftersom kopparpriset pekar uppåt, Dow Jones transportindex pekar uppåt, semiconductors pekar uppåt, high yield, oljepriset har börjat återhämta sig. Vi ser en extremt stark bredd. Många aktier som handlas ovanför 200 dagars glidande medelvärde, 20 dagars glidande medelvärde och så vidare. Stigande advanced decline line. Vi har även volatiliteten som ännu inte börjat krypa uppåt.
Mm.
Så många av de här pusselbitarna är ännu inte på plats.
Men om man tittar på Fear and Greed Index så är den ju nästan på högsta nivå då. Hur kan man relatera till det då? När du ändå har så pass många stödjande faktorer då?
Fear and Greed Index var ju faktiskt, den har brutit över 90. Den går mellan 0 och 100. Den bröt över 90 också i december 2019. Tror jag, okay. 20 december 2019 bröt den över 90.
Mm.
Och sen tog det ju fram till någon gång i slutet på februari innan marknaden toppar.
Just det.
Så att Fear and Greed Index, som då publiceras av CNN Money, den baseras på 7 olika indikatorer. Och den tolkar jag som en, när den kommer upp på höga nivåer, det visar en styrka i marknaden, en stark impuls. Och sen är det egentligen först när den vänder neråt, samtidigt som börsen har fortsatt uppåt, när vi ser en divergens mellan indikatorn och priset. Det är då vi får de här negativa signalerna.
Mm.
Och den här indikatorn, den går inte att hitta tidsserien på, och de delar inte heller med sig hur den beräknas, även om de visar de olika indikatorerna. Men det jag har gjort där för att backtesta den här, det är att jag har låtit en algo utifrån pixlarna i bilden på hemsidan räkna ut då själva tidsserien, så att jag kan få in den i Excel. Och sen kan jag ju då backtesta den här. Då också är det endast data från 2011. Men då kan jag se då till exempel att när Fear and Greed Index bryter över 90 och då gör jag ett backtest, jag köper OMXS30 och så säljer jag då efter 30 dagar. då har faktiskt börsen stått höger vid 60% av gångerna.
Mm, det är ganska bra.
Det är ganska bra, det är inte jättebra. Det är ingen så här stark köpsignal. Men det är inte heller så att du ska blanka börsen bara för att Fear and Greed kommer upp på väldigt höga nivåer.
Nej, men det är bra information.
Så att man ska inte sälja bort sig bara på grund av att Fear and Greed kommer upp snabbt till höga nivåer. Utan det är först när vi ser de här divergenserna, börsen fortsätter stiga, vi ser att Fear and Greed vänder neråt. Och sen att andra marknader som kopparpriset, semiconductors, transportindex, high yield och så vidare, när det vänder neråt.
Mm.
Då får jag lite mer varningssignaler på en större topp.
Just det. Sen ett skifte som vi ser då, det är ju kronförstärkningen.
Mm-hmm.
Den bara fortsätter ju.
Mm-hmm.
Och från topp till botten så är det väl ungefär 17-18% då som kronan har stärkts då. Och då har vi ju en verkstadstung börs, exportorienterad. Och då blir det mindre pengar in då. Så att här får man ju fundera lite grann hur liksom, valutan mot vinden kommer att spela ut nu. Många pratar ju om fortsatt kronförstärkning.
Mm.
Vem är den största vinnaren då på en fortsatt kronförstärkning då?
Ja, då får man kolla på vilka bolag som har hög andel försäljning eller intäkter i kronor versus dollar eller euro. Man brukar ju prata om bolag som till exempel SAS, H&M och sen har vi de här retailbolagen som har mycket kostnader då i andra valutor.
Kostnader i SEK och köper i dollar.
Mm. Om vi plockar upp de som är vinnare då?
Ja, först och främst så är det den svenska konsumenten. Därför då kan vi ju köpa billigare dollarvaror då.
Men vi får inte ut och resa så att...
Nej, men någon gång kommer vi få göra det. Eller så får vi köpa på nätet och sen så kommer ju varan till oss. Så vi behöver inte resa efter den. Men de som har väldigt stor påverkan då, det är de båda skogsbolagen, SCA Holmen. Det blir väldigt stor påverkan då. Boliden, SSAB kan man också förstå då. Billerud, även där då. Sen är det ju verkstadsgarnityret där då. Husqvarna, Volvo, Sandvik, Atlas och så vidare. Som alla då påverkas negativt av den här rörelsen då i omräkningseffekten.
Mm.
Sen är det ju så att nu kommer ju konjunkturen förhoppningsvis tillbaka då. Och precis som du nämnde i PMI då så pekar den mot en ganska robust industrikonjunktur då. Det innebär att du har ju avsättning för dina produkter även om de skulle vara dyrare då än konkurrenter. Så det blir ju inte så att du bara byter leveranspart bara för att det är 10% dyrare. Men i vissa varor är det ju så naturligtvis då. Där det är väldigt små skillnader på vad du kan göra i value added. Och sen precis som du var inne på då, vinnarna är det typ Clas Ohlson då, köper mycket dollar och har kostnadsbasen i svenska kronor. Fastighetsbolagen påverkas ju inte alls om man nu vill liksom bort från det här myllret och... bankerna, även de då, otroligt liten påverkan av valutarörelserna. Så att det finns någonting för alla, men liksom brasklappen då, eller medskicket är att vi kommer se mer klagan från industribolagen på just dollareffekten.
Mm.
Och då kan vi fundera lite grann på om det blir en allokeringseffekt av det här, att man kanske då säger att ja, men svenska aktier ska du inte ha, därför att bolagen relativt sett då skulle kunna tjäna mindre. Jag har inte sett det i flödet än, men det är ju nu som alla stora investmenthus kommer ut med sina prognoser för 2022. Det var väl inte många som fick rätt på 2021 då. Så, eller 2020 menar. 2021 kommer de ut med sina prognoser.
Mm.
Det här året som vi är inne i, det var ju betydligt tuffare då.
Mm. En anledning också till att kronan har stärkts eller att dollarn har försvagats, det är också kanske riskaptiten där ute i marknaden. När det är lite högre riskaptit, då kanske man söker sig till lite mer mindre valutor och då tappar ju dollarn.
Just det.
Men även om Boliden förlorade där på en kronförstärkning så finns ett annat sida av myntet. Och det är ju att när dollarn faller, att det ger stöd till exempel till råvaror, kopparpriset och så vidare. Mm. Som sin tur ger stöd till Boliden.
Mm. Absolut.
Så att, ja.
Om vi tittar på december då, vad är det för en börsmånad enligt din erfarenhet?
Ja.
Är det en bra eller dålig månad?
Jag skulle säga att det beror på. Det beror på vilket tidsperspektiv man kikar på. Men om man kollar lång tid tillbaka, så om man kollar på genomsnitt, avkastning och så vidare, så brukar man säga att december är en ganska bra månad.
Mm.
Och kollar man dock senaste tiden, senaste 3 åren eller senaste 5 åren, så har faktiskt inte december varit en jättestark månad, utan då har det varit lite svagare, medan januari har varit stark då, och november har varit stark.
Mm.
Men annars brukar man säga att december är en stark månad. Man brukar alltid prata om det här julrallyt.
Just det. Och tittar man på statistik jag har då på S&P från 1964 så är december till 71% en positiv månad.
Om man kollar då inom själva månaden så brukar då vi se en liten midvinterrekyl där i mitten på december. Så att det brukar vara lite svagare period ju, mitten på månaden.
Just det.
Sen brukar det vara lite mer positivt på slutet då.
Om vi tittar på bolagsobservationer, har du med dig någonting i rockärmen?
Ja, jag kan plocka fram ett bolag som jag pratade om för kanske en månad sedan, jag tror det var, Arjo. Tror jag nämnde det i podden. Medicinteknikbolaget, som jag chartmässigt tycker ser spännande ut. Du får gärna plocka upp grafen där och kika på.
Såklart.
Och Q3-rapporten togs emot väl av marknaden. Aktien lyckades stiga på en rapportdag samtidigt som börsen som helhet föll kraftigt just den dagen. Sedan börsnoteringen så har för 3 år sedan så har bolaget nu en väldigt stabil grund att stå på med lönsam tillväxt. Det fortsätter med geografisk expansion, nya teknologier och nya spännande affärsmodeller. På kapitalmarknadsdagen i början på november så sa vdn att bolaget har också utrymme att göra mer än de finansiella målen. Och deras mål på en årlig organisk tillväxt ligger på 3-5% nu då. Vilket var ungefär i linje med vad marknaden förväntar sig. Men om vi kollar då på hur aktien ser ut i grafen där så trenden är positiv. I oktober så bröt aktien upp efter en lång konsolidering och fortsatte uppåt efter det här utbrottet. Nu har aktien då fallit tillbaka till tidigare utbrottsnivån som man nu tolkar mer som en stödnivå då för aktien. Och varför tolkar man det här som en stödnivå? Har du några tankar på det?
Man lär sig var aktien vänder till exempel.
Exakt. Man lär sig var aktien vänder. Man brukar säga att priset har ett minne. Priset på aktier brukar röra sig till nivåer där det har handlats mycket aktier tidigare. Där volymen har varit hög.
Just det.
Och jag kan dra kort exempel på hur det kan se ut av en sån här stödnivå. Och då kan man dela upp olika typer av aktörer. Den första aktören, det är de som köpte aktien på det här utbrottet. Och sen då när aktien stiger efter utbrottet så brukar man känna sig lite så här, men trevligt att aktien stiger, men jag skulle ha köpt lite fler aktier, tänker man ju. Och då sen när aktien kommer tillbaka till samma nivå, då passar man på att fylla på mer aktier helt enkelt. Och sen har vi den andra gruppen då som blankade aktien vid toppen av det här intervallet eller vid utbrottet. De har ju då legat med förluster och har varit frustrerade när aktien har stigit. Nu när aktien kommer tillbaka till utbrottsnivån, då kan de gå ut break-even, vilket många då gör. Sen har vi tredje gruppen, och det är de som missade utbrottet helt och legat utanför. Och de ångrar sig att de inte köpte aktien på det utbrottet. Och sen nu när aktien kommer tillbaka till utbrottsnivån, då passar den på. Ja, men nu är aktien tillbaka till den här nivån, så passar på att köpa aktien. Så alla de här tre grupperna då leder till en ökad efterfrågan på aktien, vilket materialiseras med stigande aktiekurs.
Jag säger att volymen är ganska hög nu också. Det brukar också vara signifikativt vid uppbrott och att det vill man gärna ha med sig då.
Just det.
Men samtidigt så ser jag en potentiell huvudskuldra om skulderbladet bryts som ligger kring en 58 kronor. Så är det en potentiell huvudskuldra som slår till då. Och då kommer vi tillbaka i konsolideringen igen då. Så det här stödet blir ju viktigt då.
Verkligen, verkligen. Och en potentiell huvudskuldra är en potentiell huvudskuldra tills den får signalen.
Så är det.
Och den signalen har vi inte fått. Vi ser också att linjen medelvärdet där på 200 dagar också fångat upp ganska bra rekyler i aktien. Så att trenden är fortsatt stigande och det är ett spännande bolag, men kolla gärna in på grafen där.
Ja, intressant resonemang där kring hur det funkar med de olika aktörerna. Det är någonting att ta med sig när man tittar på charten.
Lite börspsykologi. Själv då, har du med dig några bolag?
Nej, då så hade jag de observationerna kring dollarkänslighet där. Ta lite försiktigt med dem och in och sondera bland cykliska bolag tycker jag generellt sett. Men nu väntar jag själv då på lite rekyl. Nu har jag inte så många dagar kvar när jag kan sitta och handla fritt. utan då får jag handla via fonden, men då kommer jag tillbaka med lite observationer från det istället.
Ja, just det. Men vad tycker du om att bjuda tillbaka Iljan i podden?
Det gör vi. Välkommen tillbaka, Ilja.
Tack så mycket.
De flesta vet säkert vem du är, men kan du ge en liten kort beskrivning om vem är du som person och vad har du för bakgrund och vad gör du nu?
Jag är född och uppväxt i Montenegro och kom till flykting tillsammans med min familj 1993 till Sverige som gav mig ett fristad. Och mitt första yrke var programmerare. Jag är också ekonom och jag har doktorerat på matematiska modeller för att skatta framtida behov av vård och omsorg. Jag har haft förmånen att jobba både inom, var aktiv inom akademin och också varit analyschef i regeringskansliet, varit kommunstyrelsens ordförande och är fortsatt IT-investerare och är grundare och vd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som är Nordens största ägare av social infrastruktur.
Just det.
Du kom in ganska tidigt på fastigheter i karriären. Vad lockar dig just i den branschen?
Jag blev fascinerad. Jag kom in i styrelsen i ett fastighetsutvecklingsbolag 1998 och då blev jag fascinerad just med fastighetsutveckling där man kunde se på riktigt när någonting hände. Man har en bit mark och så småningom blir det en fastighet. Det blir någonting bestående. Man har varit delaktig att skapa någonting för eftervärlden.
Jag läste någonstans att du har ett annorlunda förhållningssätt till risk. Kan du utveckla det? Mycket du gör går ju fort och då kan man ju tänka, okej, hur är din riskbedömning så att säga?
Ja, min riskbedömning bygger på att jag tycker att risk är en normal del av livet och det är egentligen ett problem som behöver hanteras och alla problem kan hanteras på olika sätt. Och jag brukar säga att jag satt i källaren i Bosnien och försökte göra kalkylen, vad är sannolikheten att bomben ska träffa grannens tomt och inte vårt hus? Och då får man respekt för risk, men framförallt får man respekt på att man behöver kalkylera risken.
Mm.
Många i branschen såklart imponeras men kanske också förfasas av dina snabba framgångar. Varför tror du att det har blivit så?
Fastighetsbranschen är en väldigt konservativ bransch och tyvärr har samhället med åldrande samhället också blivit allt mer konservativ och det är mycket lättare att avfärda situationer än att satsa på entreprenörskap och jag tycker att entreprenörskap är det som driver samhället framåt. Det är inte staten som ger oss några intäkter utan det är vi som skapar värden som sen fördelas via staten. Och det där är väldigt viktigt. Tyvärr är det en stor del som tycker att det är omvänt. Och det är därför som det är lätt att förfasa sig både över entreprenören men också över risken.
Om man tittar på de så här, förebilder som har funnits i branschen som har haft en snabbare agenda. Så hittar vi Erik Selin, Rutger Arnhult till exempel, Jens Engvall, Sven-Olof Johansson. Är det några som du identifierar dig med som förebilder eller har du smittats av deras framgångar eller sätt att göra affärer på?
Jag har haft väldigt, jag träffade Erik Paulsson för väldigt många år sedan och jag menar både Erik Paulsson och Sven-Olof Johansson, men också Lennart Schuss, Jens Engvall, Lars Tagesson, Jan Olberg. Det är väldigt många entreprenörer i fastighetsbranschen som jag har lärt mig väldigt mycket av. Så att det är unikt i Sverige att man har en sån bredd i fastighetsbranschen som vi har i Sverige. Och det är inte konstigt att det är just de svenska bolagen som är starkast i Norden.
Mm. Visst är det märkligt att det har blivit Sverige som har blivit hubben medan det är mer marginaliserad verksamhet i de övriga länderna?
Ja, men, jag tror att det handlar också om entreprenörskap och inte bara i det första ledet när det gäller just personer som driver, utan vi har i Kungsleden Gösta Välansson som är en fantastisk entreprenör. Jag tror att han har skapat tusentals jobb i Sverige. Vi har bakom rätt många bolag i Sverige entreprenörer. Så att, jag hoppas verkligen att vi kan befrämja entreprenörsklimatet i Sverige. Därför att får vi bara institutionellt ägande, då tror jag att hela samhället får problem. Då kommer vi få konstiga politiskt styrda tjänstemän som varken vågar skapa någonting eller egentligen bidrar till någonting i slutändan. Så att det är otroligt viktigt att bejaka det här entreprenörskapskultur som finns i Sverige.
Mm. Om vi börjar prata lite om SBB, kan du dra i korthet hur resan då har sett ut från start till där ni är idag?
Jag startade SBB i mars 2016, köpte mitt första fastighet 1 april 2016 och min andra den 12 april 2016. Så jag hade rätt bra startsträcka, och det var möjligt just tack vare att jag fick låna pengar från entreprenörer. Och tittar man också på vår ägarlista, den domineras fortsatt av entreprenörer, och många av dem har också valt att sälja in sina fastigheter till SBB och ta betalt i aktier för att just vara med på resan. Och det är en styrka att du har de lokala personerna som tar hand om fastigheterna också efter att de har sålt till oss. Jag har en hel del av våra aktieägare som ringer när gräset inte är klippt i slutet på våren och framför synpunkter. Så att jag tror att vår förvaltning är på tårna genom att vi har aktieägare runt om i Norden.
Visste du redan från början vad det skulle bli för ett bolag, eller har det evolverat?
Nej, det hela där bygger på min vision. Och min vision bygger egentligen på kärlek till Norden. Jag hävdar att Norden är tryggaste platsen i världen. Och att exponering mot nordisk social infrastruktur är den tryggaste investering som man kan göra. Man kan investera i, och det är målet, att man ska kunna investera i SBB och inte behöva titta på aktiekursen, utan alltid veta att det är trygga tillgångar och de backas upp av nordiska välfärdsstater. Och jag kommer alltid att få mitt utdelning.
Mm. Mm. Och verksamheten vilar på tre ben: samhällsfastigheter, det är hyresbostäder och fastighetsutveckling. Finns det något kompletterade ben som du gärna skulle lägga till i verksamheten?
Ja, vi egentligen skapar värden från, vi brukar säga, från fyra ben. Det ena benet är en traditionell fastighetsförvaltning. Det vill säga, vi har långa avtal med kommuner och stater runt om i Norden. Och vi har svenska säkra hyresintäkter, det vill säga vi har väldigt trygga, just nu cirka 5 miljarder i väldigt trygga hyresintäkter. Fastighetsutveckling där vi bidrar till att samhällen växer, till exempel i Nyköping skapar vi nu 1600 bostäder mitt i centrala Nyköping, vilket är ett fantastiskt bidrag för att staden ska växa. Sen har vi en investeringsverksamhet där vi renoverar och rustar upp våra fastigheter. Också på det sättet skapar värde både för våra hyresgäster och för våra intäkter. Och sist inte minst, vilket är väldigt viktigt, vi är transaktionsintensivt bolag. Att köpa och sälja fastigheter är en del i vår affärsidén på toppen av den här trygga intäkten.
Du har ett fastighetsvärde nu på i runda slänga 80 miljarder och du har ett mål på 125 miljarder utgången 2025. Nu är du inne i en potentiell affär som vi kommer att prata mer om senare då.
Men du menar att jag kommer behöva revidera mina mål?
Jag skulle gissa det.
Det har jag gjort, Johan. Jag brukar uppfylla och leverera på mina mål.
Ja, det tror jag. Absolut. Då har du en erfarenhet av. Men jag tänker på, finns det möjlighet att växa så mycket? Nu är du som sagt inne i en potentiell affär. Men finns det materia från kommunerna som skulle kunna göra att du kan växa organiskt på det sättet? Eller måste du köpa ett fastighetsbolag för att komma åt 125 miljarder?
Ja, du pekar på en viktig fråga, och vårt mål om 125 miljarder, den bygger på det organiska tillväxten. Okay. Och det är det som vi ser. Vi gjorde en stor kommunaffär i Sveriges rikaste kommun, faktiskt Skellefteå, och en kommun som är verkligen ett föredöme när det gäller den nya industrialiseringen i den hållbara ekonomin, där man bygger Europas största batterifabrik. Just det. Och det är ett fantastiskt bygge. Och samtidigt som vi tillsammans med kommunen bygger det nya kulturhuset som kommer att byggas 28 000 kvadrat helt i tre. Så ni är välkomna 8 september nästa år.
Härligt.
Det blir invigning av Europas mest hållbara hus. Så vi tror att vi kan fortsätta växa i vårt samarbete med kommunerna.
Mm. Spännande.
Om man kollar på aktien så har den en del blankare. Vad är din uppfattning att det läser in i sin syn, och vad tror du att de ligger fel?
Erik, vi har egentligen bara en enda blankare, och tyvärr är alla sådana här system gamla rapporteringssystem, och det är också ibland som det kan bli att blankarna redovisas dubbelt med mera. Om man följer redovisningen från myndigheterna. Men i termen av blankare, det finns bara en blankare som aktivt blankat aktier. Och den bolaget heter Arrow Street. Och de resterande är egentligen hedgepositionen i samband med att vi emitterade en tvingande konvertibel i somras. Så det betyder att de positionen kommer att vara kvar där till konverteringen görs 2023. Och därmed är de faktiskt inte särskilt intresserade att kursen ska falla, snarare tvärtom. De är snarare intresserade att det ska gå bra för aktien samtidigt som de får en bra avkastning på deras konvertibel.
Intressant.
Om man tittar på värderingen generellt på fastighetsaktier, så har de ju handlats till en stor premie förra året och följt tillbaka rätt ordentligt då, framförallt kontorsfastigheter och hotell och den typen. Vad tycker du är motiverat? För jag hör ju på dig att du har låg risktillgångar, medan då bostadsfastigheter värderas mycket, mycket högre, långt över bokfört värde. Var skulle, liksom, hur ska man se på det här? Var ska du
värdera? Jag tror att man måste se det segmentvis. Och du har egentligen två segment, vilket är samhällsfastigheter och bostäder, som är lägsta risken, och också i den här lågräntemiljön där substansen kommer långt efter givet finansieringen. Mm. Där strax därefter har du logistik som också har en strukturell fördel givet den strukturella förändringen i samhället, och som också ska ha relativt hög premie. Sen har du kontor på centrala ställen som jag tycker ska ligga kanske med lite premie. Och sen har du retail som jag är livrädd för. Mm. Och, så det där blir mer som en, det är mer av en känsla hur mycket man är beredd att förlora. Därför att det är bara att titta på Unibail och Damkos utveckling de senaste åren. Och det tycker jag att man ska göra, därför att När jag läste deras rapport i somras, då fick jag en chock. Att de fick bara under Q2 38% av deras intäkter.
Mm.
Det är en dramatisk extern chock. Så jag tror att det viktigaste är faktiskt att dela upp investeringar i fastigheter i olika delsegment.
Mm. Vi har haft Pandox vd Anders Nissen här, och han har omsättningsbaserade hyror och naturligtvis då drabbas väldigt hårt. Men han har ju också ett scenario där han sneglat på hur det har fungerat i Kina, där beläggningen på hotellen är högre än under covid, eller starten på covid. Hur ser du på hotellbranschen? Och
Anders är en fantastisk profil, så att, han är bäst att fråga om det. Jag tror att det kommer att gå bra för hotell. Det är väldigt många människor längtar för att resa. Jag tror att det är ingen strukturell, i alla fall jag har svårt att se en strukturell förändring där, utan jag tror att det är stor skillnad mellan hotell och retail.
Mm. En sak som jag också funderar på, när det går fort i din handel, du köper och säljer fastigheter. Hur får du ihop logistik, IT-system och sådär? Sånt får
mig
att fundera.
Vi är, Jonas, det där är en fantastiskt viktig fråga. Och det är ibland orättvist mot mina medarbetare att jag får så mycket exponering som jag får. Vi har 300 medarbetare som gör fantastiskt jobb. Vi är en konsult IT-chef som har lång erfarenhet. Som vi har en M&A-team med 10 personer som sover lika lite som mig. Ibland till och med lite mindre. Som aldrig får uppmärksamhet. Och jag vill gärna att alla aktieägare ska titta på vår kapitalmarknadspresentation från juni i år. Där vi kunde visa, jag tror det var 12-13 av de ledande personerna. Mm. Det här är de riktiga kärnor. Annika Ekström som vi hämtade från Hemfosa, vår förvaltningschef. Troligen Nordens bästa förvaltningschef. Christer Karlsson, chef för vår fastighetsutveckling. Den person som har skapat mest byggrätter av alla i Norden historiskt. Om man tittar på en chefs prestation. Oskar Lekander som var tillsammans med mig och Eva-Lotta Strid som var tillsammans med mig och byggde upp Rikshem. Lars Dagesson, troligen den person som har gjort flest fastighetsaffärer i Sverige. Bland annat varit med och byggt upp Kungsleden bland annat också. En av grundarna i Hemfosa. Så att, det är inte lätt för dem att ha en person som ger många klick och det är rätt orättvist.
Det är alltid bra att lyfta fram bandet, även om man är en duktig sångare.
Ja, men vi har en fantastisk band.
Mm. Ni är ju den största fastighetsutvecklaren i Sverige. Ni är större än Skanska, Bonava och JM.
Det är rätt skönt det där, Erik, eller hur? Det är ändå bolag som har hållit på i många, många år. Och inte lyckats bättre än att de ska vara efter oss.
Ja, det är imponerande faktiskt. Verkligen, verkligen. Men... Och kan du förklara fördelarna med just storleken, att vara stor?
Storleken spelar väldigt, väldigt stor roll i vår bransch. Därför att det är otroligt viktigt att man ser vilka är det vi konkurrerar med. Vi konkurrerar med världens största institutioner som har alla pengar i världen. Så vi kan aldrig konkurrera med pengarna. Och det enda sätt för oss är att konkurrera med kunskap. Och bra teamarbete. Och då blir storleken det som bidrar till att vi kan åtminstone konkurrera om pengarna på en liten kant. Mm. Så där finns väldigt stor uppsida. Och vi kan se också nu på SBBs finansiella kostnader där vi sänkte vår ränta med 20 punkter mellan Q2 och Q3 i år. Vilket är väldigt mycket pengar till våra aktieägare.
Några, kanske få, men några i alla fall analytiker tycker att risken ändå är högre därför att ni har hybridobligationer, olika aktieslag och sådär. Kan du utveckla det? Är risken högre?
Nej, inte alls. Jag tycker att jag gillar hybrid. Det är en perpetual, det vill säga investerarna kan aldrig tvinga dig att betala pengarna tillbaka. Mm. Så det är en fantastisk position. Om du sköter de pengarna väl. Det vill säga du har möjlighet att betala dem. Man brukar ha koll på de här hybriderna som vanligtvis är 5,5 år. Men det kan vara 6 och 7 år. Och det är bara bra bolag som kan få hybrid. Mm, och det där är viktigt. Jag tycker att aktieägarna ska vara väldigt observanta på detta. Därför att det betyder att kreditinvesterare är beredda att riskera väldigt mycket pengar. För att ge oss till en väldigt låg ränta. Senaste hybriden som vi gjorde var på en ränta på 2,6%. Och det betyder att kreditinvesterarna skulle kunna sitta där i all evighet. Och få en ränta på 2,6%. Medan aktieägarna får mycket mer. Sen, jag gillar D-aktier. Det är en kuponginstrument. Det finns väldigt många människor som vill gärna ha kupong. Vill inte vara exponerade för, de vill inte ha värdetillväxt. De tycker att de ska ha en bra kupong. Och det som är med D-aktier, det är också en evig instrument. Det finns inga inlösningskurser, det finns inga risken på den sidan. Så att jag tycker att De instrumenter som vi har använt har vi använt för att attrahera olika kapital som gynnar olika aktiekategorier. Mm. Därför att preferensaktier blir problematiska, därför ratinginstituten tycker att vissa inslag i preferensaktier kan bli typ straff i och med att du har ränta om du inte skulle betala utdelning och så vidare. Så att på det sättet är D-aktie och hybrid både bra för bolaget men också bra för en bred aktieägarkrets.
Om vi fortsätter på finansieringsspåret så förstår jag då att finansieringsmarknaden kommer tillbaka efter värsta chocken. Du kunde liksom rulla runt på 20 punkter ner då, vilket är fantastiskt. Hur mycket gröna obligationer har du emitterat och tror att du snart bara kommer att emittera sådana?
Jag tror att jag snart kommer bara emittera gröna och sociala obligationer. Och du pekar på, Jonas, på en väldigt viktig fråga. Och det är att de som inte är gröna kommer inte att få någon finansiering om vi tittar några år framåt. Så att vår fokus, jag hoppas att vi nu i dagarna ska faktiskt lansera vår program för sociala obligationer som också kommer att omfatta gröna obligationer. Sen är det där också viktigt att det inte bara blir, som man brukar säga, window dressing, utan att det blir på riktigt. Och där lägger vi väldigt mycket jobb, till exempel på våra bostadsfastigheter. Efter renoveringar klarar vi har som mål att vi ska klara minst 30% lägre energianvändning. Men på vissa ställen har vi lyckats med 50%. Och på något ställe också där vi har tittat på att ha moduler som lagrar solcellselektricitet, att också få kanske en koldioxidutsläpp med 60% lägre än innan. Så det är en väldigt viktig fokus.
Och om vi kollar på fastighetsmarknaden överlag. Under 2020 så har ju bostäder och logistik klarat sig väl, liksom samhällsfastigheter. Medan kontorsmarknaden har av förklarliga anledningar varit svagare. Hur ser du för utsikterna för kontorsmarknaden?
Jag tycker fortsatt att bostäder, samhällsfastigheter kommer att klara sig bäst. Jag tror att det finns förutsättningar för kontor att komma i kapp lite logistik. Därför att logistik är ändå relativt simpla byggnader på relativt simpla tomter. Och prissättningen där är skillnaden i värderingen av logistik mot kontor är för stor just nu. Det är min uppfattning.
Okay.
Om vi kastar oss in på det som är hett och aktuellt nu, jag antar att några av våra lyssnare och tittare vill ha svar på det här. Du har lämnat ett bud på norska Entra och då har det också kommit ett konkurrerande bud här. Castellum så här på morgonen kom med ett konkurrerande bud. Förklara logistiken med, eller logiken med affären och hur du ser dig matcha
Castellum. Entra äger fastigheter framförallt i Oslo, drygt 70%, 73% Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger i Norges största städer. 60% av Entras bestånd utgörs av government-backed income, det vill säga exponering mot Norges stat och norska kommuner. Så det är därför som Entra är intressant för oss. Sen är det på det sättet att vi har lagt ett bud som är 165 kronor. Och sen hörde vi i morse att Castellum hade lagt ett aktiebud som de uppskattar är högre än vårt. Men det får aktiemarknaden bestämma hur högt deras bud är. Så att, det är en lottsedel som Castellum har lagt fram och vår bud är en cash.
Det är intressant, för jag såg också att norska staten passar på att sälja då på 169 kronor och då får Castellum 8% av bolaget, 8 eller 9%. Hur ser du på det? Har de spelat ut sitt kort eller?
Hade det varit där en entreprenör, då skulle vederbörande aldrig sålt.
Nej.
Då vet du vad jag tycker om det.
Ja, exakt. Hur kommer det här gå vidare nu då? Jag antar att du måste ha en dialog med ägare, se vad de tycker och så.
Det där är väldigt viktigt. Du pekar på en väldigt viktig punkt. Jag är väldigt noga att behandla alla aktieägare lika. Och jag har lagt mitt bud öppet. Jag har inte pratat med staten eller med någon annan, utan jag har lagt ett öppet bud till alla aktieägare. Och det är i enlighet med min strategi att jag är en enda chef och det är aktieägarna. Så att jag kommer att publicera ett erbjudande handling med mitt bud och sen kommer jag att göra mig tillgängligt för alla aktieägare som vill prata med mig.
Mm.
Och mitt bud är högst och den står fast.
Mm. Ja, det låter bra. Då är det många som får in och fundera. Jag läste att det var någon annan diskussion, men det har inte namngivits någon vem det skulle ha varit i så fall. Så det skulle ju kunna ha varit just Castellum som så sent som igår sa att de släppte caset och så kommer de tillbaka på morgonkulan här och lägger
ut. Ja, jag är lite förvånad hur de aktörerna har behandlat aktiemarknaden de senaste dagarna. Men man kan ha olika strategier. Min strategi är att alltid vara rak och att leverera på det jag säger.
I en budsituation så blir det ofta så att aktieägarna tar råd från styrelsen då, och intresseorganisationer, typ Aktiespararna och dess motsvarighet. Hur ser du det evolvera nu? Du säger som sagt att du kommer lägga ett liksom formellt bud då, så att säga, så att de har någonting att utvärdera, men hur kommer det här spela ut så att säga?
Jag är alltid öppen att diskutera med styrelsen. Och det är klart att alla styrelsens första reaktion är försvar. Men jag tror att en styrelsens främsta uppgift är att se till att aktieägarna får bästa avkastning. Därför att bolagen är faktiskt inte till för styrelser utan det är till för aktieägarna. Så att jag förväntar mig att styrelsen agerar på det sättet för att säkerställa att aktieägarna får bäst utfall för sina aktier.
Mm. För det kan ju också vara så att en styrelse presenterar ett tillväxtprogram. Vi har de här målsättningen och budet just nu återspeglar inte dit vi ska. Hur ser du på det? Eller är det en diskussion man får ta med styrelsen?
Det är alltid lätt med vackra ord, Jonas. Jag tror att det viktigaste är bara... Jag har matematiken som min främsta, hur ska man säga, lackmuspapper. Det är där det avgörs. Antingen är någonting bra, antingen har man levererat eller inte.
Mm.
Och vårt bud är 6,2 miljarder högre än snittkursen för de senaste 3 månader.
Mm.
Och det är ett rejält premie.
Och då tänker jag, när du eventuellt då får köpa Entra, då har du en typ en bryggfinansiering från Morgan Stanley?
Ja, från Goldman Sachs.
Goldman Sachs, förlåt. Och den ska ju då betalas tillbaka och då antar att då kan du komma behöva sälja en del fastigheter. Är det i så fall de fastigheterna som inte är de samhällsnära fastigheterna i Entra?
Ja, det är som jag sa tidigare, vår fokus ligger på just social infrastruktur och vi köper och säljer fastigheter varje dag. Så att, mitt enda svar på en sån fråga kan vara att vi fortsätter med vår grundstrategi.
Ja.
Och du har även lite övriga engagemang. Du har bland annat investerat en hel del i Kungsleden. Vad lockar i den aktien?
Men Kungsleden är för mig en långsiktig finansiell investering. Och det är ett bra bolag och det känns skönt att vara näst största aktieägare efter Gustav Elansson som är en fantastisk entreprenör. Mm.
Men du har även andra engagemang, lite bolag som man kanske inte tänker på. Ja, men det där skulle kunna vara en latcho-investering. Då tänker jag på Odd Molly till exempel, har varit inne i lite grann.
Men Odd Molly är en fastighetsbolag som fokuserar på logistik och lager. Och på det sättet också där har en entreprenörsfamilj egentligen bakom familjen Tillman. Så mina investeringar bygger egentligen på relativt enkla principer. Jag måste känna mig väl förtrogen med vad det är jag investerar i. Och ibland kan det vara svårt i och med att min gamla programmeringskunskaper kan missa ibland på IT-sidan, men jag är väldigt långsiktigt så att jag har hittills aldrig förlorat pengar på IT-investeringar och det blir spännande hur jag landar med Eniro till exempel.
Just det.
Så den ska jag följa upp om 5 år och då blir det intressant om jag håller trackrekorden där. Jag tror att det finns förutsättningar. Men mina stora investeringar är framförallt i fastigheter och bakom entreprenörer. Därför det är saker som man kan ta på. Det är kött och blod och det är på riktigt. Det är samhällsskapande och det är det som jag fokuserar på.
Vi har fått frågor på Twitter. Då. Hur utvärderar du sådana här investeringar som inte ligger i ditt core-intresse, du säger fastigheter? Hur nosar du upp dem och vad gör du för due diligence då för att ta beslutet?
Det är oftast att jag har pratat med en entreprenör. Så att det ligger. Jag investerar nästan aldrig i någonting där jag inte känner någon som är största ägare eller bland de största ägarna. Därför att jag har lärt mig att trender kommer och går, kriser kommer och går. Men det är just relationer och hårt arbete som är basen och det är det som består.
Vi fick många frågor på Twitter gällande Cell Impact. Kan du inte berätta lite kort om det innehavet?
Det är ett väldigt litet innehav och det är påverkat faktiskt mest av min dotter som argumenterar att jag kan inte bara äga fastigheter utan jag måste vara diversifierad och äga bolag som är exponerade mot hållbarhet. Mm. Så jag äger i Cell Impact, jag äger i Climon, jag äger i Acelio, jag äger i vindkraftsbolag. Men det är min dotter, hon är ung och tycker att hållbarhet är väldigt viktig. Så att hon försöker påverka sin gamla pappa lite mer åt det hållet.
Vi hade Fredrik Skoglund som är småbolagsförvaltare här på besök och han har ju lyckats få ihop ett fondbolag då, tillsammans med Erik Selin. Är det en bransch som intresserar dig? Finansbranschen, kan folk knacka på där och hej, jag är entreprenör, jag har en idé. Eller hur ser du på det?
Ja, men jag tycker att det där är bra. Jag tycker att det är bra att Erik Selin diversifierar. Jag tycker att det är bra att han bidrar till att jobben växer i Sverige. Jag hoppas verkligen att fler entreprenörer både investerar i sina egna bolag men också investerar i andra bolag. Därför att min grundfilosofi är, som jag uttryckte det från början, det är att det är entreprenörerna som skapar värde för samhället och det är mycket bättre att de investerar pengarna än att pengarna ligger på någon bankkonto.
Mm. Vi ska försöka runda av här, för du har massor att stå i då, men en fråga. Vad önskar du att du hade med dig i bagaget som redan tidigt i karriären som du har lärt dig nu och är mer bekväm med nu så att säga?
Jag hade haft tur och varit född till exempel i Sverige. Jag skulle faktiskt gärna haft ytterligare en doktors hatt när det gäller informationsteknologin. Det var det som händer i samhället med den digitala omvandlingen, det är enormt. Så att det är en sån sak som jag kunde varit attraherad av. Å andra sidan, jag tror att alla kriser och alla problem är också samtidigt möjligheter. Det präglar en människa, det skapar erfarenheter och det skapar en bas som gör att man blir... Att man blir mycket bättre och mycket mer fokuserad som person. Mm. Så att jag tror att där har jag haft väldigt mycket tur. Och med en tredje sak som jag tycker är väldigt viktigt. Att jag har genom livet fått förmånen att träffa väldigt många fantastiska personer. Och fått möjlighet att lära mig från dem.
Mm. Har du några bra tips till personer som vill verkligen lyckas med sina investeringar?
Jag tror att det bästa tipsen är att inte jaga pengarna. Jag tror att det som är otroligt viktigt det är att förstå vad är det man håller på med och att förstå vad är det för människor som är engagerade i det och vilka krafter som ligger bakom det. Och sen också vara rädd och förlora. Därför att det finns ingenting som växer till himmelen och det finns livet har väldigt många vändor, men uthålligheten och fokus bygger på att man har en vision och inte jagar pengar.
Kan du vara rädd att förlora pengar ibland?
Nej, jag är faktiskt aldrig rädd. Därför att pengar betyder... Pengar är bara pengar. Och jag får ibland frågor om mina aktier. Men som min fru konstaterar, jag kan faktiskt inte äta mina aktier. Utan, men däremot det som jag kan göra är att jag kan skapa värden och skapa goda förutsättningar så det blir någonting också som finns efter mig.
Ilja, det var oerhört intressant att lyssna på dig och vi ska släppa iväg dig till din chef, dina aktieägare och önska dig stort lycka till framöver. Tack för att du kom.
Stort tack, tack för möjligheten. Tack så mycket.
Tack, tack.
Ja, Erik, hur ska vi sammanfatta dagens poddavsnitt?
Det vi tog upp idag då var att inköpschefsindex, om man kollar på preliminära siffror, har fortsatt falla för servicesektorn, men industriproduktionen är fortsatt stark. Vi har fått många nya rekordnivåer på ett flertal globala aktiemarknader i veckan. Samtidigt som sentiment och positionering har kommit upp på höga nivåer. Kortsiktigt så är inte det för mig någon negativ signal, men lite längre framöver så kan det vara minska potentialen då för en fortsatt uppgång när alla redan är positiva helt enkelt.
Och jag berättade lite grann om mina bra och dåliga affärer och affärer som kunde blivit bra om man var lite mer uthållig, så är det. Men det kanske viktigaste med det här avsnittet var ju samtalet med Ilja Battlan från SBB. Vad tog du med dig?
Det var mycket jag tog med mig från samtalet. Någonting som jag verkligen tänkte på när vi satt här och pratade med honom var hans enorma närvaro. När jag ställde frågor till honom och jag kunde verkligen se hans ögon, liksom, hans närvaro i rummet och den energin som han utstrålade. Det var väldigt fint att se med tanke på att han är inne nu i en budstrid.
Ja,
så att han och hans såg att mobilen ringde ju konstant också. Så att såklart väldigt mycket i hans huvud, men han var extremt närvarande i samtalet och det var inspirerande. Han nämnde det att han inte sov så mycket.
Nej, han behövde tydligen inte det heller. Nej. Även om det har varit kanske lite väl intensivt nu i samband med SBBs bud på Entra. Då.
Ja. Någonting där kring blankningen som jag tog med mig, det var att det är egentligen en blankare som han såg i bolaget. De andra som finns med i statistiken har ju hedgepositioner. Och inte den typen av blankningsaktörer som är positionerade för en nedgång i aktiekursen, utan de tror att aktien, eller hoppas på att aktien ska fortsätta stiga. Då. Han verkar positiv kring hotell, tog jag med mig. Bostäder och logistik såg han väl bäst potential i, även om gapet var lite för högt jämfört med till exempel kontorsmarknaden då.
Han tyckte logistik var lite dyrt till och med.
Ja, men på lite längre sikt så uppfattar jag ändå som att han såg att det fanns potentialen. Men att det är gapet, värderingsgapet på lite kortare sikt borde minska då. Han verkar extremt analytisk. Har ju superbra koll på matematik och risk. Och verkar också som att hans dotter har väldigt bra inflytande på honom när det kommer till hållbara investeringar.
Verkligen.
Ja. Kriser är möjlighet, berättar han. Att inte jaga pengarna när det kommer till investeringar. Utan istället sikta på bygga upp någonting.
Just det.
Göra det man tycker är roligt och brinner för.
Jag tyckte det framgick väldigt tydligt att det här är en entreprenör. Och det förskräcker en del, andra gillar det. Framförallt är det småspararna, skulle jag säga, som gillar det. Du ställde en fråga på Twitter om vi kunde få låna några frågor och det kom hur mycket som helst. Så att han är ju väldigt populär där ute. Kanske inte lika populär bland institutionella investerare än så länge. Men han har ju en strategi som han, liksom, när han startade bolaget, och den håller han fast vid. Och det är Samhällsfastigheter som han ska bygga sitt imperie kring då. Han har ju ett mål på 125 miljarder i i värde, bostadsvärde 2025. Och nu är han då som sagt inne i en budstrid om norska Entra som till 60% bestod av just samhällsfastigheter. Då. Så det blir intressant att se. Mm. Man, när jag åkte upp i hissen här så lyssnade han in på Castellum och deras presskonferens och lite grann vad de la för argument då. Men det var ju tydligt här i podden också att han tyckte att han hade det starkaste budet då. Så vi får se hur det spelar ut. Det kommer komma ett formellt bud, nämnde han också då, så att styrelsen i Entra har någonting att ta ställning till. Så får vi se om någon av dem höjer eller om det blir ett avvisande av budet och på vilka argument det sker i så fall då.
Mm. Det är verkligen spännande och se hur utvecklingen blir där.
Mm. Så med de orden tycker jag vi rundar av dagens sändning. Kom ihåg, de bolag som vi nämner här är inte några köprekommendationer utan man läser på själv. Och med de orden tycker jag vi önskar dem trevlig helg.
Trevlig helg. Tack och hej.